So, god morgon och välkomna.
So, good morning and welcome.
Tack för lovsång.
Thank you for the worship songs.
Fantastisk tid.
Such a great, amazing time.
Och ingenting är så stort som Guds närvaro.
Nothing is as great as the presence of God.
Jag är bara helt överväldigad av att vara ett Guds barn.
I'm just overwhelmed that I'm a child of God.
Att leva i en fallen värld.
But I'm living in a fallen world.
I en återupprättad stadie.
And in a re-established state, restored state.
Det är fantastiskt.
And it's amazing.
På grund av våra syndiga kroppar.
And because of our sinful bodies.
Så kan vi inte uppleva det liv som vi egentligen har fått.
We can't realize the life that we have really received.
Vi kan bara få en försmak av det.
We just get a foretaste of it.
Men även den försmaken är fantastisk.
But even that foretaste is amazing.
Så vi är bara enormt tacksamma.
So we are just so grateful.
Till Gud.
To God.
Till hans karaktär och natur.
To his character and nature.
Till hans frälsningsplan.
To his salvation.
För hans frälsningsplan.
For his salvation.
Så vi är bara enormt tacksamma för det.
So we are just so grateful for.
Så med allt detta sagt
that,
så kan vi börja med ett ord i bön. Herre, vi tackar dig just nu.
And Lord, we thank you now.
Vi ber att du vill signa de här tankarna vi delar.
And pray that you will bless the thoughts that we share.
I ditt namn.
In your name.
Amen. För två söndagar sedan.
Two Sundays ago.
Så började vi, eller introducerade vi ett nytt ämne.
We introduced a new topic.
Och ämnet var då vad vi kallar för eskatologi.
And this topic is eschatology.
Eller profetior.
Or prophecies.
Och vi sa, varför ska man bry sig om det här?
And we said, why bother about this?
Det finns massa olika anledningar.
There are so many different reasons.
En är att det är sporrande.
What is that? It's an incentive.
Det vill säga, det är någonting som, det är vårt välsignade hopp.
It's our blessed hope.
Någonting att se fram emot.
Something to look forward to.
Jesu återkomst.
That Jesus is coming back.
Vi sa också att det är en svindlande.
And we said also that it's
overwhelming.
Overwhelming.
att vid Bibelns skrivande så var 28% av Bibeln profetisk.
When the Bible was written, 28% of it was prophetic.
Ungefär 50% av de profetierna är redan uppfyllda.
And about 50% of those prophecies have been fulfilled.
Vi kan gå tillbaks och kolla upp det.
And it's possible to check this up.
Pastor Peter talade förut om uppståndelsen.
Pastor Peter spoke about the resurrection.
Som var förutsagt.
It was predicted.
Men jag tror att det var inte mindre än 33 profetior.
I think no less than 33 prophecies.
Som blev uppfyllda de sista 24 timmarna i Jesu liv.
Were fulfilled the last 24 hours of the life of Jesus.
Det finns hundratals profetier.
And there are hundreds of prophecies.
Och var och en av dem har blivit bokstavligen uppfylld.
And each one has been literally fulfilled.
Och det betyder.
And this means.
Att de 50% som ännu inte har blivit uppfyllda.
That 50% that have not yet been fulfilled.
Som har med Jesu andra tillkommelse att göra.
And have to do with the second coming of Jesus.
De tror vi också kommer att uppfyllas lika bokstavligt.
We also believe that these will be fulfilled as literally.
Och när vi ser detta och förstår detta.
And when we see this and understand it.
Då ger det också en stabiliserande effekt.
It gives stability.
Därför att vi får så mycket information.
Because we receive so much information.
Och den här världen försöker att tolka det som händer i världen.
And the world is trying to interpret what's happening in the world.
Men förmår inte att göra det.
But it's not possible to do
that. Men inte, ni kommer väl ihåg i skolan antar jag.
I suppose you remember in school.
Speciellt i matteböckerna.
Especially in your maths book.
Man satt där och jobbade med sina uppgifter.
You were working on these different calculations.
Sen längst bak i boken så fanns facit.
And at the end of the book there was this the solutions.
Så att då kunde man liksom titta där bak då.
So you could check at the back of the book.
Det fick man naturligtvis inte.
Of course you were not allowed to.
Men det hände i alla fall ibland.
But it did happen sometimes.
Och det är ungefär som att vi har facit på hand.
It's like we have the solution.
Ibland gör jag så här ganska bestämda uttalanden.
Sometimes I make this very determined.
Hur kan du veta det?
same as determinate things, and people say, well, how can you do that? Know that.
Ja, det är jätteenkelt. Jag har ju facit.
Well, it's very easy because I have the solutions.
Jag kan se precis som Bibeln säger i Jesaja 46:10.
I can see like the Bible says in Isaiah 46:10.
Jag kan se slutet redan från början.
I can see the end from the beginning.
För att jag vet.
Not that I know.
Men därför att han vet.
But because he knows.
Och därför att hans ord talar om det för mig.
And because his word is telling me.
Så vi väntar på hans ankomst.
So we're waiting that he will come back.
Vi hälsar varandra med frasen Maranatha.
We're greeting each other with the words of Maranatha.
Vår Herre kom.
Come, Lord.
Så vi har allt det här som allt det här är anledningar till att studera profetia.
So these are reasons to study prophecy.
Förra gången började vi att tala om tidstecken.
Last time we spoke about the signs of the time.
Vi sa att nästa stora händelse i Guds profetiska kalender.
And we said the next thing that will happen in God's prophetic
calendar. Är församlingens uppryckande.
Is the rapture of the church.
Och
and
vad är det som är så speciellt med denna händelse?
What's so special about this?
Den föregås inte av några tecken.
There are no signs preceding it.
Det vill säga att Paulus och Petrus och lärjungarna,
which means that Paul and Peter and the disciples,
och den första generationen kristna,
and the first generation Christians,
de väntade på denna händelse precis lika mycket som vi gör.
They were waiting for this just as much as we do.
De visste inte om församlingens tidsålder var några dagar eller 2000 år.
They didn't know if the time of the church was a few days or a couple of thousand years.
Och nästa vecka så ska vi börja tala om församlingens uppryckning.
And next week we'll begin to speak about the rapture of the church.
Och vi kommer att se många detaljer runt det.
And we'll see many details.
Men vi sa också.
And we also said
att när det kommer till profetior,
that when it comes to prophecy,
så är det viktigt att förstå.
It's very important to understand.
Att hur tolkar vi Bibeln?
How do we interpret the Bible?
Har vi det allegoriska tänkesättet?
Do we interpret allegorically?
Det vill säga symboliskt. Ja, då kan profetierna bli precis var som helst.
Then the prophecies can just end up in anything. It can be anything.
Men vi vet att de som har uppfyllts.
But we know that the prophecies that have been fulfilled.
De har uppfyllts bokstavligt.
Have been literally fulfilled.
Och i logikens namn så borde resten av dem göra det också.
And in the name of logic, the rest should be as well.
Men så tycker inte många kristna.
But many Christians don't think that way.
Man håller sig till en bokstavlig eller semibokstavlig tolkning.
They have a literal or semi-literal interpretation.
Men när det kommer till profetierna.
But then when they turn to the prophecies.
Boom, då är man helt plötsligt allegorisk i sin tolkning.
Then they interpret it allegorically.
Och då kan jag hamna var som helst.
And then I can end up anywhere.
Så vad har vi för bibelsyn?
So what view do we have of the Bible?
Vi har en bibelsyn där vi tror att Bibeln tolkas bokstavligen.
We have a view that we believe that the Bible should be interpreted literally.
Utom när Bibeln själv säger att det här är symbolspråk.
Unless when the Bible itself says that it's symbolic.
Vi försöker inte att läsa in någonting bakom texten eller mellan raderna.
We don't try to read anything into the text or have a sort of hidden meaning.
En man sa så här en gång.
One man said once.
Om Jesus inte menade vad han sa.
If Jesus didn't mean what he said.
Varför sa han inte då det han menade?
Why didn't he say what he meant?
För det är ganska logiskt.
And that's quite logical.
Bibeln skrevs till vanliga människor.
The Bible was written to normal people.
Precis som oss.
Just like us.
För att de skulle förstå det.
So that they would understand.
Visst måste vi förstå det kulturella sammanhanget.
Of course we must understand the cultural context.
Visst finns det många saker som vi måste sätta oss in i.
Of course we have to understand many things.
Men vi kan inte ha en subjektiv bibeltolkning.
But can't be subjective in our interpretation of the Bible.
Så vi börjar att tala om tidstecken.
So we were talking about signs of the times.
Och då säger vi, ja men tidstecknen för uppryckandet.
Well, we said that the signs for the rapture.
De, De finns inte.
They don't exist.
Därför de behövs inte.
Because they were not necessary.
Men det finns tidstecken för hans andra tillkommelse.
There are signs of his second coming.
Många tidstecken.
Signs.
Och eftersom församlingens uppryckande äger rum innan hans andra tillkommelse.
And since the rapture takes place before his second coming.
Då kan vi säga att det här är tidstecken.
We can say that this is a sign of the time.
Ofta hör man det här argumentet.
Often we hear this argument.
Man säger, jo, det är vad du säger.
Well, people say, well, that's what you think.
Så här har man sagt i alla generationer.
People have said this through the ages.
Så, liksom, vadå? Varför kan det inte gå 10 generationer till?
So why not have 10 more generations will pass?
Men det finns en massa skäl till det.
There are many different reasons for that.
Är du redo med de här? Jag tänkte, vi kan ta den här, bara en jättekort repetition på, om vi börjar med Israels flagga där.
Just take
Tack, det är bra. Israel har inte varit på plats förrän 1948.
Israel was established in 1948.
Det är ett tidsteck.
That's a sign of the times.
Jesus säger att innan jag kommer tillbaka så ska nationen åter vara en nation.
And Jesus says that before I come back this nation will be a nation again.
Så det kunde inte ha hänt innan.
So it couldn't take place before.
Nu har det hänt.
Now it's happened.
Och det betyder att vi är väldigt nära den tiden.
And this means that we are very close to that.
Det är ett tidstecken.
It's a sign of the times.
Jag säger inte mer än så för att jag har nya punkter.
So all I will say because I have more points. New points.
Nästa där vi sa Mellanöstern är i fokus.
And we said that the Middle East is in focus.
Det var ingen som brydde sig om Mellanöstern för några hundra år sedan.
A few hundred years ago, no one cared about the Middle East.
Men helt plötsligt så hittade man olja.
And then suddenly they found oil.
Hela världen är beroende av olja.
And the world is dependent on oil.
Och länderna i den regionen har också skapat terrorism.
And the countries in those ages, in those areas, created terrorism.
Och det är därför alla ögon är på Mellanöstern.
And that's why everyone is focusing on the Middle East.
Olja och terrorism.
Oil and terrorism.
Och de är viktiga saker.
And they are important things.
Och vi vet att Jesus kommer åter till Jerusalem.
And we know that Jesus will come back to Jerusalem.
Och allt liksom byggs runt den här delen av världen.
And everything is just built up around this part of the world.
Israel är omringat av nationer som är fientligt inställda.
Israel is surrounded by hostile nations.
Vi hyllar inte Israel bara för att det är Israel.
We don't lift up Israel just because it's Israel.
Ledarna är lika syndiga och fallna och korrupta som vilken annan nation i världen som helst.
The leaders are just as sinful and corrupt as in any other nation of the world.
Det är inte det vi talar om.
That's not what we mean.
Men vi talar om Guds profetiska ord.
We speak about the prophetic word.
Att nationen ska återförenas.
That the nation will be reunited. And this has taken
place. Och under
place.
Samma period.
During the same period.
Så ser vi hur alla de här oljerika nationerna.
See that all these nations that have oil.
Som lyfter upp eller skapar terrorism.
And they create terrorism.
Som har kommit till västvärlden.
Which has come to the western world.
Gör att all fokus är på den här delen av världen.
And this this makes it. In that way, all the focus is on this part of the world.
Nästa bild. Vi pratar om ett återförenat Europa.
We are speaking about the reunited Europe.
Det är Strasbourg-parlamentet.
The parliament in Strasbourg.
Det är Babels torn.
And that's the tower of
Det ser ut som ett ofärdigt torn.
It looks like an unfinished tower.
Vad var det här tornet skulle göra?
And what would this tower do?
Det skulle nå ända upp till himlen.
It would reach up into heaven.
Istället dömde Gud människorna.
And instead God judged the people.
Och skapade nation.
And created the nations.
Och i Apostlagärningarna 17 står det att Gud har placerat människor inom vissa gränser.
And in Acts 17 it says that God has placed people within certain borders.
För att de där ska söka Gud.
And they will seek God there.
Gud har begränsat människans ondska.
God has limited the evil of man.
Genom att inte tillåta dem att förenas i sitt uppror mot Gud.
By by not allowing them to join in their rebellion against God.
Men vad är det man försöker att göra med EU?
But what are they trying to do with the EU?
Nu är det 28 nationer.
Yeah, we have 28 nations now.
Man vill ha in flera.
And they want more.
Man vill att hela världen ska vara ett.
And they want the whole world to be united.
Men inte enad under Gud.
But not united under God.
Utan enat under sig själv.
But united under themselves.
Det är ett uppror mot Gud.
It's a rebellion against God.
Jag vet inte vart Europa är på väg.
I don't know where Europe is heading.
Jag kan se tydliga tecken.
I can see sure signs.
Och de är inte goda.
And they are not good.
Och de pekar exakt i den riktning som Bibeln talar om.
And they're pointing exactly in the direction that the Bible is speaking about.
Och det här är viktigt.
And this is important.
EU är med största sannolikhet.
The EU is probably
början på det som Bibeln talar om, det fjärde riket som Daniel såg.
Most probably the beginning of the fourth kingdom that Daniel saw.
Alltså det återuppståndna romarriket.
The re-established Roman empire.
Jag kan inte säga så säger Herren.
I can't say that. This is what the Lord, that says the Lord.
Men jag kan säga att allt tyder på detta.
But I can say that all the signs point in that direction.
Nästa bild.
Then the next picture.
Vi talar om USA.
Speaking of the United States.
Jag nämnde det här när jag var i Baltimore. I sammanhang.
Mentioned this when I was in Baltimore.
Och en person som hade tänkt bjuda mig på middag.
And one person had was going to invite me for dinner.
På ett japanskt steakhouse.
At a Japanese steakhouse.
Han sa, bara för du sa det här så blir det McDonald's.
So just because you said this, we'll go to McDonald's.
Han hade glimten i ögat.
He was joking.
Men ibland blir vi förolämpade.
But sometimes we are offended.
Varför skulle en nation som står för 40% av världens militära resurser?
Why should a nation that has 40% of the military resources
inte ens vara nämnt. Inte ens vara nämnt i bibelprofetier.
Why isn't not even mentioned in the Bible prophecies?
Visste inte Gud att 1776 så skulle rebellerna lämna moderlandet?
Didn't God know that in 1776 the rebels would leave the mother country?
Och skapa den här nationen.
And create this nation.
Självklart visste han det.
Of course he knew.
Självklart visste Gud utveckling.
Of course he knew the development would be like.
Så någonting kommer att hända.
So something will happen.
Vi kan se trenderna.
We can see the trends.
Och vi kan bara spekulera.
And we can only speculate.
Men på något sätt kommer USAs roll att förändras.
But somehow the role of the United States will be changed.
Och det kommer att vara någonting annat där.
And something else will be there.
Vad det blir,
what it is,
det kan vi inte exakt säga.
We can't tell.
Och jag ska inte gå för långt, utan nu går vi till nästa bild.
But we'll take the next
picture. Det är ett fredstecken, och det är min femte punkt nu.
My fourth point now, it's a sign of peace.
Betoning på fred.
Peace will be emphasized.
I första Thessalonikerbrevet 5:3.
In 1 Thessalonians 5:3.
Så står det att när folket säger fred och trygghet, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda, och de slipper inte undan. Första Thessalonikerbrevet 5:3.
For when they say peace and safety, then sudden destruction comes upon them as labor pains upon a pregnant woman, and they shall not escape.
Vad är det människor talar om?
So what do people speak about?
Fred.
Peace.
Fred.
Peace.
Fred.
Peace.
Det är liksom den allra största grejen.
It's the thing.
Det är väldigt bra.
It's good. Det
finns en längtan.
There's a longing.
Men om den här freden är baserad på någonting annat än Jesus Kristus.
But if the peace is based on something else than Jesus Christ.
Då är det inte biblisk.
It's not biblical.
Ni vet ibland liksom människor är ute med sina stora skyltar och protesterar. Stoppa atomvapen.
You know the people that are there with the big signs and they want to they're demonstrating.
Och sen kan man inte hålla fred med sin egen man och sin egen fru och sina egna barn och sin egen arbetsplats och, eller arbetskamrater och så vidare.
But they can't keep peace with their wife or their children or at their job.
Det är så intressant.
It's so interesting.
Att liksom, hur får jag fred?
How do I get peace?
genom att ha frid med Gud.
By having peace with God.
Och när jag har frid med Gud,
and when I have peace with God,
då kan jag också ha frid med människor.
I can have peace with men.
Och det börjar i det lilla.
And it begins with the small things.
Och visst, om vi har frid, så att säga, på det planet,
and yes, if we have peace on that level,
då kan vi också ha fred på det internationella planet.
We can have peace internationally.
Så det finns en betoning på fred.
So there's an emphasis on peace.
Och i Daniel 9:27,
and in Daniel 9:27,
så står det att han ska stadfästa, bekräfta ett förbund.
It says that he will establish a covenant or
men
confirm
Israel,
a covenant with Israel.
Så kommer att garantera Israels fred.
And this will assure the peace of Israel.
Så vedermödan.
So the tribulation.
Börjar med ett fredsfördrag.
Begins with a peace treaty.
Börjar inte med krig.
It doesn't begin with a war.
Så den här trenden och tendensen.
So this trend and tendency,
att på den här nivån här uppe,
on this level up here,
alltid tala om fred.
Always speak about peace.
Det är ett tidstecken.
It's a sign of the times.
Därför att det är det här människorna vill ha.
Because this is what people want.
Men man vill inte ha frid med Gud.
But they don't want peace with God.
I första hand.
That's not the main thing.
Utan man vill ha fred för att kunna fortsätta att leva i sitt syndiga uppror.
They want to have peace and continue in their rebellious,
okay,
sinful state.
Vi tar nästa.
So the next one.
Nationernas koalition.
The coalition of the nations.
I Hesekiel 38 och 39.
In Ezekiel 38 and 39.
Då står det att efter att Israel är på plats,
says that when Israel has been established,
så kommer Israel attackeras.
It will be attacked.
Och teologerna har debatterat lite om exakt när kommer det här att hända.
And theologians have been debating when will this happen.
Men det står en massa nationer nämnda.
But a lot of nations are mentioned.
Som kommer att delta i den här invasionen.
That will take part in this invasion.
I vissa fall.
And in some cases.
Så heter nationerna nu vad de hette då.
The name of the nations are the same as then.
Men i de flesta fallen gör de inte det.
But most of them don't do the same thing.
De beskriver bara en geografisk region.
They're just describing a geographic region.
Och då kan vi titta på den regionen idag och se vilka länder som finns där.
And we can look at the region today and see what countries are there.
Så vi talade tidigare om att Europa håller på att växa till sig.
So we were saying that Europe is growing.
Som förmodligen kommer att inkludera i stort sett det som var det gamla romarriket.
And will include approximately the same as the old Roman Empire.
Vi sa att USA:s inflytande håller på att minska.
And we said that the influence of the United States is becoming less.
Så vad är det då som händer?
So what's happening?
Vi ser att det är som en cirkel runt Israel.
We can see that it's like a circle around
Israel. Israel är den lilla gröna plutten där i mitten.
Israel is the little green thing there in the middle.
Det är som en enda stor cirkel.
And it's just like one big circle.
Och det intressanta är att Egypten, Saudiarabien, Irak och Syrien, Libanon är inte nämnda.
And the interesting thing is that Egypt, Saudi Arabia, Iraq, Libya are not mentioned.
Och det troliga är
probably
att det är nästan en självklarhet att de deltar i invasion.
It's more or less obvious that they will take part in this.
Så vad det här förmodligen talar om,
what this probably means,
det är den, vad jag kallar för den yttre cirkeln av fienden.
Is the outer circle of enemies.
Och vi ser att i princip så kan man säga att det här är den muslimska världen.
And we can say that in principle this is the Muslim world.
Men det röda är naturligtvis Ryssland, där det som talas Rosh.
But the red one is of course Russia.
Och de passar inte in.
And they don't fit in.
I den beskrivningen.
In this description.
Men det står att de kommer att ha en ledare.
But this, it says that they will have a leader.
Och Gog över Rosh och Magog. Gog är alltså en titel för en ledare.
It will be Gog over the Rosh and Magog.
Och
title Gog.
Vi vet inte.
We don't know.
Men Ryssland knyter många band i den här delen av världen just nu.
But Russia has many connections in this part of the world.
Och Ryssland växer sig starkare och starkare för varje dag.
And Russia is growing stronger and stronger every day.
Så jag vet inte.
I don't know.
Jag bara säger att det här är vad Hesekiel 38-39 talar om.
I'm just saying that this is what Ezekiel 38 and 39.
Och det här är ingenting som den här kartan har inte jag ritat.
And I didn't draw this map.
Utan det här är, det talar egentligen bara om hur alltså de nationer som är nämnda.
It's really about the nations that are mentioned.
Och många har forskat det.
And many have looked into this.
Och så att säga baserat den här alltså de här geografiska gränserna.
These geographical borders.
Så det talas om en sådan koalition.
So a coalition like that is mentioned.
Och vi ser att den håller på att bildas på något sätt.
And we can see that somehow this is forming.
Det finns oerhört stora motsättningar mellan de här nationerna.
There are great tension between these nations.
Bland annat mellan Shia och Sunni muslim.
Among other things between the Shia and the Sunni.
Men det konstiga är att det finns en enhet.
The strange thing is that there's still a unity.
Och den enheten har att göra med att man har en gemensam fiende.
And the unity is that they have a common enemy.
Och det är Israel.
And that's Israel.
Så vi ser mycket av det här hända. Många av de här nationerna är också de nationer som det händer saker i just nu.
And many of these nations, there are things happening at the moment.
Så det blir spännande att se.
So it will be very interesting to see.
Nationernas koalition.
The coalition of the nations.
Och PUT exempelvis är ju då alltså det som är Libyen och Algeriet.
PUT is Libya, Algeria.
Kush är i stort sett Sudan, Etiopien.
Kush, Sudan and Ethiopia.
Persien är dagens Iran.
Persia is Iran.
Även då Persien inkluderade ett mycket större, det persiska riket var mycket större än så.
Persian Empire was much bigger than that.
Turkiet vet vi händer mycket saker idag.
We know many things happen in Turkey today.
Fyra olika namn nämnda.
Four different names mentioned.
Där så att säga de innefattas precis i det som är dagens Turkiet.
And they are fitted into the Turkey of today.
Det röda Ryssland är alltså i princip dagens Ryssland.
And the red is Russia today.
Magog är i princip Centralasien, de centralasiatiska länderna.
And Magog is like the Central Asian countries.
Som också är muslimska.
And they're also Muslim.
Så det här är det scenario som Hesekiel 38-39 beskriver.
And that's the scenario described in Hesekiel 38-39.
Vi kan inte veta mer än så.
That's all we can know.
Vi kan gå till nästa. Och det här är vad jag kallar för globaliseringen.
And this is what I call globalization.
Vi sa tidigare att människorna har spridits ut i världen.
And we said before that man has spread all over the world.
I början var det i princip familjer och stammar.
In the beginning it was like families and tribes.
Sedan blev det nationer.
And then it became nations.
Men om ni nu märker trenden där ute.
If you notice the trend now.
Så talar man inte om nation.
They don't speak about nations.
Patriotism anses vara fult.
Patriotism is something ugly.
Och det kan det vara.
It can be.
Om det tar vissa former.
If in different forms.
Men det är också någonting positivt.
But it's also something positive.
Gud har gett oss någonting att vara stolta över.
God has given us something to be proud of.
Men jag har en massa namn där på internationella företag.
But I have some names here of international companies.
Och största av dem alla är Nokia.
And the biggest one is Nokia.
Så Finland driver utvecklingen. Nej, men jag tänker bara liksom att ni känner igen de här namnen.
So you recognize these names.
Och det är så intressant liksom det här. Jag är helt chockad när vi Tina fick en ny telefon.
Tina hade en ny mobile.
Som visade jag henne hur ett mobilt bank-ID fungerar.
And I showed her how a mobile bank-ID works.
Wow.
Wow,
liksom man bara sitter där och sen ändrar sig datorn när jag trycker lite på mobiltelefonen och pengar flyttas.
So many things happen. Money is transferred.
Alltså globalisering. It's
globalization.
Inga gränser.
No borders.
Liksom allt är på ett, på något sätt ett.
Everything is one in united. In
we ser det på det ekonomiska området.
We see it in economy.
Vi ser det också på det politiska området.
And also in politics.
Men vi ser det också på det religiösa området.
But also within religion.
När jag var på en av Sveriges största teologiska högskolor nyligen.
I went to one of the biggest theological colleges in Sweden recently.
Och jag tittade lite grann på deras anslagstavla. Vem ska komma dit och vad är det för någonting som hände?
And I looked at their notice board just to see who was coming and what's happening.
Nästan allting handlade om religionsdialog.
And most of it was about the dialogue between religions.
Hur ska kristendomen och islam och judendomen bli ett?
How will Christianity, Islam and Judaism become one.
Och när de har blivit så kan vi inkludera även hinduer och buddhister och annat.
And when they have become one, then we can include the Hinduism and the Buddhists.
Det är en trend mot globalisering.
It's a trend against towards globalization.
Varför är det ett tidstecken?
Why is it a sign of the time?
Därför att antikrist kommer att ha hela världen under sig.
Because the antichrist will be in control of the entire world.
Och om ni inte tror på det så ta bara en titt på telefonen.
And if you don't believe it, just look at your telephones.
Där har vi globalisering.
That's globalization.
Det sista vi ska titta på, vi kan ta den sista.
And the last thing we will look at.
Ett världsvitt avfall.
Worldwide falling away.
Ett världsvitt avfall.
Worldwide falling away.
Förlåt mig, den tidigare bilden, vi vill inte gå tillbaka, men Uppenbarelseboken 13.
And the earlier picture was Revelation 13.
16-18.
16-18.
Som talar om det här, liksom hur världen kommer att bli ett.
Which is about the world becoming one.
Men i andra Thessalonikerbrevet 2-3.
But in Second Thessalonians 2-3.
Man läser det. Andra Thess 2-3.
Second Thessalonians 2-3.
Står det så här: låt ingen bedra er på något sätt. Till först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram.
Let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first.
Avfall.
And the man of sin is revealed.
Son of perdition. Avfall är apostia i grekiska.
Falling away is apostia in the Greek.
Och det betyder att lämna en tidigare plats för att gå till en ny.
Which means that you leave a place to go to a new place.
Bibeln beskriver i Uppenbarelseboken kapitel 3.
The Bible describes in Revelation chapter 3.
Den sista av sju församlingar.
The last of the seven churches.
Den kallas för Laodikea eller Laodicea.
It's called Laodicea.
Och det står att vad ska karaktärisera kyrkan i den sista tiden?
And what will characterize the church in the last days?
Jag vet att många vill och önskar och tror att det är en världsvid väckelse.
I know that many people want to believe that there's a worldwide revival going on.
Och jag tror att det kan hända.
And I think it may happen.
Små fickor av sådana saker.
Pockets of those things.
Men i stora drag.
But in the overall picture.
så kommer det inte att handla om en världsvid väckelse.
It's not about a worldwide revival.
Utan ett världsvitt avfall.
But it's a worldwide falling away.
Och om ni studerar kyrkohistoria.
And if you study church history.
Så är det ofattbart vad som har hänt under 1900-talet.
It's really incredible what's happened during the 20th century.
Om folk skulle kommit och titta på vad folk tror i kyrkorna idag för 100 år sedan.
If people 100 years ago came to us and looked at what the church is
believing. De skulle inte tro sina öron.
They just wouldn't believe what they heard.
Det är ett avfall utan dess like.
It's a falling away that is incomparable.
Folk tror inte längre på Bibeln.
People don't believe in the Bible.
Det finns de som gör det.
Some people do.
Men jag lovar er att vi är inte majoritet.
But I can promise you that we are not the majority.
I Uppenbarelseboken 17.
In Revelation 17.
Talas om ett världsvitt religiöst system.
It's a worldwide religious system is mentioned.
Och vem beskrivs det här systemet, eller vem beskriver det här världssystemet?
And who describes this system?
Det talas om en prostituerad kvinna.
It's about a prostitute.
Vad är en prostituerad?
And what is a prostitute?
Det är någon som går till den som betalar bäst i princip.
It's someone who goes to the person who's paying best.
Det är motsatsen till en jungfru.
It's the opposite of a virgin.
Församlingen är en jungfru.
And the church is a virgin.
Som väntar på sin man.
Waiting for a husband.
Jesus Kristus som ska komma tillbaka.
Jesus Christ is coming back.
Men parallellt med den jungfrun, det vill säga församlingen.
But parallel to this version, the church,
som håller sig ren och som väntar på denna dag,
that keeps itself pure and waiting for that day,
så har vi en sköka, en prostituerad.
We have the prostitute.
Och det står att hon ska rida på en svenska best, alltså det kommer inte ens ihåg vad det står. Vilddjur står det i svenska.
And it says that she will ride a beast.
Det här är från Der Spiegel. En tysk tidning. God morgon Europa. Vad är symbolen? Kvinnan som rider på ett vilddjur. Och man talar om där hur det nya Europa tar upp kampen med USA. Som världsledare.
The new Europe competing with the US.
Wow!
Leading the world.
Jag vet inte vad ni tänker.
I don't know what you think.
Men jag ser bibelprofetier uppfyllda mitt framför mitt ansikte.
But I see Bible prophecies fulfilled just before my face.
I Lukas 18:8.
And in Luke 18:8.
För det är B-delen.
In part B.
Så står det, ska människosonen finna tro på jorden när han kommer tillbaka.
It says, will the son of man find faith on earth when he comes back?
Världen går i en viss riktning.
The world is heading a certain direction.
Hur ska vi tänka?
And what should we think about it?
När alla dessa ting sker.
When these things happen.
Då ska vi upplyfta våra huvuden.
We will lift up our heads.
För att då är vår befrielse nära.
Because then our redemption is close.
Det var Jesu budskap till lärjungarna.
That was the message that Jesus had to the disciples.
I Matteus 24.
In Matthew 24.
Och nästa hållpunkt.
And the next stop.
Innan allt detta händer.
Before all this happens.
Så säger Bibeln att vi ska ryckas upp.
The Bible says that we will be raptured.
Församlingen rycks upp.
The church will be raptured.
Kvar är sjökan.
And the prostitute will be.
Kvar är det världsvida avfallet.
And the worldwide falling away will still be.
Antikrist kommer att uppstå.
And the Antichrist will come.
Vi kommer att ha ett ekonomiskt system.
We will have one economic system.
Ett religiöst system.
One religious system.
Ett politiskt system.
One political system.
Etc. etc.
And so on.
Vi väntar på återkomst.
But we are waiting for his
Maranatha.
Maranatha.
Kom, o Herre.
Come, O Lord.
Det är ett uppmuntrande budskap.
And that's an encouraging message.
Nästa gång ska vi tala om församlingens uppryckning.
And next time we'll speak about the rapture of the church.
Herre, vi tackar dig för de här tankarna.
And Lord, we thank you for these thoughts.
Vi ber att du välsignar dem på våra
hjärtan. And pray that you will bless them to our hearts.
I ditt dyra
namn. In your precious name.
Vi ska fira nattvard.
I will take communion.
Så vi kan göra så här att Pastor Peter ska leda oss i det.
And Pastor Peter will lead us in it.
Men medan han kommer in så har vi kanske en
And before he comes in,
so can we start collect song? Eh? Mm-hmm. And for my.